Amen. Vi har en predikoserie över sommaren. Vi har satt rubriken älska och hedra. Man kan säga att det handlar om Kristuslivet ibland oss. Kristuslivet i våra liv, Kristuslivet i församlingen. Och idag ska jag tala om att sträva efter frid. Det handlar om relationer. Det som utmärkte Jesus, det var frid. Frid. Guds shalom. Lyssna, den helige ande vek aldrig från Jesus. Inte ett enda tillfälle. Vi läser evangelierna, så har vi inte ett enda tillfälle där liksom Jesus tappar behärskningen och far ut för att skada någon verbalt eller med onda handlingar. Utan i varje situation så regerade frid. Alltså den helige ande vilade över Jesus. Det är Jesus. En troende människa ska utmärkas av frid. Det ska vara en doft av den frihet, av det hopp och den glädje som är i Kristus. Det ska vara det som utmärker oss där vi är, våra liv. Alltså den kristna församlingen, vi är en del av det. Vi ska liksom utmärka detta. Det ska vara ett hopp om, ett vittnesbörd om att Jesus regerar ibland oss. För det Jesus regerar, där är frid. Och är det någonting den här världen är i desperat behov av, människor, så är det frid. Alltså Jesus sa om sina lärjungar att de skulle skapa frid. Saliga är de som skapar frid. De ska kallas Guds barn. Okej, vad är det att sträva efter frid? Ett par saker då utifrån den här texten i Romarbrevet. Och jag vill börja med att säga så här, att vi ska alltid gå fridens väg. Det är den enda vägen att gå. Alltså Paulus, han skriver så här till de kristna i Rom. Löna inte ont med ont. Står i Romarbrevet 12:17. Alltså vi ska stå emot det onda. När vi står emot det onda så lönar vi ont med gott. Alltså Paulus skriver till kristna i Rom. Alltså kristna i Rom som dagligen såg brutalitet. Alltså de kristna i Rom, de led martyr, död för Jesu namns skull. Men Paulus skriver att ni är annorlunda. Det är för att ni lönar inte ont med ont. Alltså, de var inte slavar, kan man säga, under de makter, under det tyranni som de levde i. Den helige andes välbehag vilar inte över en människa som är vred på sin nästa. Har du försökt en gång, om du är riktigt arg på någon person, och samtidigt försöka prisa Gud i tungor? Har du lyckats med det? Nej. Jag har inte lyckats. Om jag inte predikar en söndag utan att se det, så är jag arg på någon. Nej, det funkar inte. Det är för att alltså, den heliga ande liksom viker bort. Drar sig undan. Det finns vrede som är helig vrede. Alltså, Gud är vred över synd. Och en rättfärdig människa blir vred över orättfärdighet. Alltså jag kan liksom bara välja fram en vred i mig när jag hör om hur människor far illa, hur människor utnyttjas och kränks. Det är någonting helt annat. Det är någonting helt annat än att löna ont med ont då man blir förrättad själv. Det står i Bibeln i Saltaren så här: grips ni av vrede så synda inte. Tänk efter era hjärtan under nattens vila och var stilla. Alltså Bibeln säger, synda inte. Du vet, det är väldigt lätt att synda när du blir vred. Du vet, det är ett välbehag över den människa som går med Gud. Och när vi öppnar upp oss för ondska så viker detta välbehag ifrån oss. Jag har vid ett par tillfällen berättat om en situation på min förra plats. Nu talar jag inte om mottala då. Alltså det fanns en person i ett sammanhang där som, jag vågar faktiskt säga det, personen hatade mig. Hatade mig. Och tog väldigt ofta tillfället att på olika sätt misskreditera mig inför människor. Vid ett tillfälle så var det så här riktigt offentligt och jag började tänka tankar som verkligen inte var av den heliga ande. Alltså jag blev nästan som besatt av vrede och hämnd. Vad var det som utmärkte mig då? Frid? Nej. Det står i Bibeln så här i Jakobsbrevet första kapitel: en människas vrede leder inte till det som är rätt inför Gud. Sug på den. Vad fick jag göra? Jag skrek en stund, inte på henne, men i min ensamhet. Men jag var tvungen att stilla mig. Och jag fick ta de här tankarna, alltså jag hade så mycket mörka tankar vad jag tänkte om den här personen. Och jag fick ta de tankarna, liksom ta Guds ord på allvar och lägga de tankarna under Kristi lydnad. Vet du vad som hände då? Då kom frid. Jesus visar oss på fridens väg. Om vi går tillbaka till texten i Romarbrevet 12 så skriver Paulus så här i vers 18: sträva efter det som är gott inför alla människor. Löna inte ont med ont, utan sträva efter det som är gott inför andra människor. Alltså det är inte nog med att vi ska liksom stå emot det onda och bita oss i tungan. Vi ska göra gott mot andra människor. Mot alla människor. Det här är verkligen att vända upp och ner på allt sammans. En kristen ska leva som Jesus i världen. Jag var liten på 70-talet, men de som levde med där i den här Jesusrörelsen, då var det ett väldigt fokus på det. Vi ska leva som Jesus i världen. Alltså Jesus är ju standarden för en kristen livsstil. När Jesus undervisar i bergspredikan, har du läst bergspredikan någon gång? Ja, då har du. Så är det inte något utopiskt han talar, utan Jesus talar om vad som händer med de som följer honom. Jo, men det är personer faktiskt som kan gå en extra mil. Det är personer som kan ge sin andra livklädnad. Och det är personer som välsignar och ber för de som förföljer dem. Bergspredikan är inte gärningslära. Alltså du är inte fridsam därför att det är lite kristet. Nej, du är fridsam därför att Jesus regerar i dig. Lyssna vad länge Petrus skriver i sitt första brev. Han skriver om detta, om att Jesus, han dog på korset för våra synder. Så säger han, skriver han så här: han hade inte begått någon synd. Första Petrus 2, vers 22. Han hade inte begått någon synd. Och inget svek fanns i hans mun. När han blev hånad svarade han inte med hån. När han fick lida svarade han inte med hot. Utan han överlämnade sin sak åt honom som dömer rättvist. Det här är standard för kristen livsstil. Du vet, det är bara den helige ande som kan ge frid. Det är bara den helige ande. Alltså Paulus, vi återvänder till texten om brevet 12, så skriver Paulus vidare så här: håll fred med alla människor så långt det är möjligt och beror på er. Alltså, det är bara den helige ande som kan ge frid i dig. Alltså när Jesus är trängd av fariseer så far han inte ut i aggressioner eller i vendettor. När Jesus hänger på korset, bödlarna har spikat upp honom, så säger han: Fader, förlåt dem, för de vet inte vad de gör. Jesus hade den helige ande i fullt mått. Och det är skillnad på dig och mig och Jesus. Men likväl, samma helige ande som var helt över Jesus, det är samma helige ande som gör dig till en fridsam person. När jag var tankade i veckan på Preem, så upplevde en märklig sak. När jag står och tankar så kommer det en enorm doft av blommor. Och jag bara tittar runt omkring. Det fanns ju inte en blomma så långt jag kunde se. Och det var ganska långt till någon trädgård långt bort. Men jag insåg att det här var så stark doft. Och den här doften, den kom att helt dominera där vid Primacken. Och när jag kände doften, så blev det en sån stark bild på mig vad vi ska dofta. Vi ska dofta frid. Vi ska dofta den helige ande. Det är frid som ska dominera. Det är frid som ska genomsyra en församling. Det är frid som ska utmärka dig. Hur är det möjligt? Den helige ande. Därför det andra, ska vi överlämna vår sak till Gud. Vi ska alltid gå fridens väg. Det andra, vi ska överlämna vår sak till Gud. Det är inte vår sak att döma. Hur gärna vi än vill, det är inte vår sak. Paulus skriver tillbaka till Romarbrevet 12: hämnas inte, mina älskade. Alltså när Paulus skriver det här, så är det ju inte taget i luften. Han talar av egen erfarenhet. När du läser Nya Testamentet, till exempel Andra Korinthierbrevet, sista kapitel. Paulus visste vad det var att lida, att utstå förföljelse. Men han tog aldrig rätten i egna händer. Han överlämnade allt till honom som dömer rättvist. Det står så här, Andra Korinthierbrevet 12, vers 10: så glädjer jag mig över svaghet, misshandel och nöd, över förföljelser och ångest, eftersom det sker för Kristus. Ty när jag är svag, då är jag stark. Det här handlar inte om att du ska ta emot saker och ting. Att när du utsatts för lögn, att ja men ljug på, bara ljug. Det är inte det. Men du har inte rätt att ta rätten i egna händer. Det är Gud som dömer. För några år sedan, det hände mycket, så jag får ett brev. Och brevet är fyllt av massa bibelord. Jag upptäcker ganska snart att de här bibelorden är inte skrivna till uppmuntran eller till en kärleksfull tillrättavisning, utan därför att göra mig illa. Och så var det ett citat om vad andlig hybris innebär. När liksom det har stigit åt huvudet. Och det var ingen personlig avsändare. Sådana här brev får pastorn ibland. Var det någon av er? Vad fick jag göra? Jag fick ta det här. Till Motala tidning. Nej. Till Gud. Och jag fick be Gud befria mig. Från tankar och de känslor som jag fick för den här personen eller de här personerna som gjorde detta. Du vet, vi måste lita på att Gud tar hand om det. Alltså Paulus skriver: hämnas inte mina älskade, lämna rum åt vredesdomen. I en nyare översättning står det: lämna rum åt Guds vrede. Alltså Gud är rättfärdig. Han är rättfärdig. Vi är rättfärdiga för att han är rättfärdig. Men Gud dömer. Gud dömer rättvist. Gud ser inte mellan fingrarna. Alltså Kristi kors visar hur allvarligt det är med synd och mörker i våra liv. Ibland kan jag få frågan av människor som inte vill omvända sig till Gud. Så säger de så här: ja, men kan en mördare få förlåtelse? Ja, säger jag. Jesu Kristi blod renar från all synd och orättfärdighet. Guds vrede drabbade Kristus på korset. Guds vrede över synden. Jesus blev syndoffer. Han blev ditt syndoffer. Han blev mitt syndoffer. Därför måste jag släppa taget. Gud, du dömer en dag. Inte jag. När man är en andlig ledare så får man uppleva saker och ting. Och ibland är det människor, ibland är det Satan själv. Och ibland är det människor som är, så att säga, inspirerade tydligt av Satan. Också för några år sedan. Upplever ett djupt andligt mörker som vill liksom belamra min själ. Och då får jag ett sms av en förebedjare med ett bibelord. Då står det så här: Herren ska strida för er och ni ska hålla er stilla. Också i det djupaste mörker får jag ta allt mina tankar, allt jag är uppfylld av, och ta det till Jesus och lägga det under hans kors. Vi ska överlämna vår sak till Gud. Vet du vad som kan hända när vi överlämnar vår sak till Gud? Det är att Gud leder en människa till omvändelse. I veckan så chattade jag lite med Simon Ådahl. Vet du vem han är, Simon? En del sångaren. Han förlät en person som hade förföljt honom i flera år och gjort honom jätteilla. Och då, han skriver till mig så här: det förvandlade mitt liv. Vadå? Jo, att han förlät. Det förvandlade mitt liv. Det händer någonting i den andliga världen när vi förlåter. Därför att då sätter vi människor fria. Förlåtelse inte att säga, du, det är okej, det gör ingenting. Det var så lite så. Nej. Du lägger ner dina stenar. Det att gå en högre väg. Och då händer någonting i andevärlden. Jag hade också en situation för en del år sedan. Ett par personer som de sysslar med skumrask affär, om man säger så. Och Guds välbehag har liksom vikit av ifrån dem. Och de fixar inte det andliga skeende som började bli i den kyrkan. Det är inte Motala jag pratar om nu. En annan plats. Alltså de fixade inte att vara i ljuset. Och personerna de gjorde mycket för att misskreditera mig och övrigt ledarskap. I ett tillfälle så rusar kvinnan ut i det här sammanhanget och ropar ut på kyrktorget, jag står inte ut och höra. Jag fick höra en stark vittnesbörd om omvändelse i det här parets liv. Hur de kommer till församlingens ordförande och ber om förlåtelse. Det vi hade gjort, jag hade bestämt mig för att inte gå till rätta med dem. Därför att den helige ande förbjöd mig att göra det. Utan istället be och välsigna. Och det ledde till omvändelse. Och när jag kom till den här platsen för ett par år sedan så möter jag paret. Och du vet, det utstrålar kärlek. Jag har talat om att vi ska gå fridens väg. Vi ska överlämna vår sak åt Gud. Och det tredje då, det mest spännande, är att vi ska välsigna våra fiender. Oj. Vad händer då? Jag tror att Gud ger oss favör. Gud ger favör. Paulus skriver, om din fiende är hungrig, så ge honom att äta. Om han är törstig, ge honom att dricka. Det är Kristuslikt över det här. Och det här är ingenting vi ska göra för att det ska liksom verka lite kristet. Utan därför att Jesu frid regerar i våra hjärtan. Gud ger favör. Jag har en vän till mig som är pastor på en plats. Och den församling som är tydlig i många frågor, med tydliga kring familj, äktenskap, omvändelse, sexualitet. Pastorn är väldigt känd för vad han anser om homosexualitet, om samkönade äktenskap. Samtidigt så står han upp för människor och han går emot när människor utsätts för kränkningar av olika slag. Och för ett par år sedan så blev han uppringd av RFSL. Som säger, du, vi skulle vilja ge dig ett kärlekspris. Så han får komma till RFSL och ta emot ett kärlekspris. Och så ber de honom hålla en föreläsning om Bibelns syn på sex. Vad gjorde han? Jo, han välsignade. Och Gud gav favör. Oj, 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 oj. Du vet, när vi går Jesu väg och välsignar människor så blir andra människor välsignade av att vi går med Gud. Du vet, hjärtan förvandlas av Guds kärlek. Det gör det. Hjärtan förvandlas. Paulus, han skriver något märkligt i slutet här av texten. Alltså om vi gör det här, det vill säga vi ger vår fiende mat. Vi släcker törsten hos vår fiende. Så står det så här: gör du det, samlar du glödande kol på hans huvud. Det här hämtas ur Ordspråksboken. Alltså en del människor, när de bara får ta emot massa kärlek och goda gärningar, så kapitulerar en del människor till slut och bara tar emot. Vi ska få se en bild på Nate Saint. Där är Nate. Gud kallade honom att åka ut som missionär till en indianstam i Ecuador. En indianstam som var känd för att i generationer bara ägna sig åt att döda, döda, döda. Men Nate är driven av Guds kärlek. Och 1956 når man fram till stammen. Nate här mördas av honom till höger. Tillsammans med ytterligare några stycken av indianerna. Det hade kunnat sluta där. Han hade kunnat lämna den här indianstammen. Alltså de levde liksom på stenåldersnivå. En helt onådd indianstam. Men änkorna till de här mördade missionärerna har en sån kärlek som är av Gud till dessa människor. Så de väljer att leva bland dessa indianer. Och vi tar nästa bild. Kommer en bild till. Där har vi han. Ja. Han heter Steve. Han är son till Nate. Steve, han är 5 år då pappa mördas. Pappa kommer aldrig mer hem. När Steve är 10 år så följer han med sin mamma och syster till den här stammen och lever där. Och stammen förvandlas. Istället för att vara kända för brutalitet och ondska, så är man känd för hopp, kärlek och frid. Steve döps i en flod av sin pappas mördare. Vad har hänt? Det är hjärtan som har förvandlats av Guds kärlek. Alltså Steve visste att hans pappa hade sån kärlek av Gud till dessa människor, så han var beredd. Han var beredd och han fick dö för Jesus skull. Vi ska få se en kort filmsekvens och snart är predikan slut. Det här är en film om Nate och Steve. Och det här är slutet av filmen där Steve befinner sig på den plats där pappan mördades tillsammans med 4 andra kompisar. Och det här är pappans mördare. Och de här två är de bästa vänner. Han är som en far för honom. Alltså pappans mördare är som en far. Men här på platsen så blir det ju så verkligt för Steve. Och här får vi se en scen som verkligen vittnar om att det är bara Guds kärlek som kan förvandla. Kan stänga där. En väldigt stark film det här. Det är bara Guds kärlek som kan förvandla. Ingen tog min pappas liv. Han gav sitt liv för er. Är Guds kärlek starkare än hat? Ja. Det här är en stark berättelse. Men får inte stanna vid en stark berättelse om djungeln i Ecuador. Det behövs starka berättelser i våra liv. Om en Gud som kan förändra, förvandla och göra allting nytt. Vänner, vi ska gå fridens väg. Vi ska överlämna vår sak till Gud och välsigna. Då ger Gud favör. Ska vi be? Tack Herre för din närvaro här. Jesus, tack att du har rört vid mitt hjärta. Och jag ber att du bevarar mitt hjärta nära ditt hjärta. Och jag ber för den här gudstjänsten som bär på sår. Som inte kan släppa taget. Om vrede. Jag tackar dig för att din kärlek helar, din kärlek upprättar. Och jag ber Herre för den här idag som behöver ta emot din förlåtelse i sitt liv. För din förlåtelse förändrar allt.